pingstdagen. Det är lite synd, kan jag tycka, att den har förlorat lite av sin status och lite av sitt firande den senaste tiden. Annandag pingst är inte längre en helgdag. Och därmed så uppmärksammas inte pingsten lika mycket ute i samhället. Och min upplevelse är att många idag inte riktigt vet vad pingst är. Och inte heller vem den heliga anden är. Jul vet de flesta anledningen till att vi firar. Påsk vet nog de flesta också. Även om det kanske inte är riktigt lika många som vet varför vi firar påsk som varför vi firar jul. Jag har en mycket god vän som fortfarande blandar ihop det här med jul och påsk. Och han är ändå uppvuxen i kyrkan. Det är inte alltid lätt. Men pingst, det är det nog ganska få utanför kyrkan, åtminstone i Sverige, ganska få som vet varför vi firar. Om vi nu ens kan kalla det så längre i Sverige. Faktum är att det faktiskt även inom kyrkan finns de som känner sig lite osäker på varför vi firar pingst och vad pingsten innebär. Och känner sig lite osäker på att det här med den heliga ande, det är lite svårt att förstå. Men var inte orolig, jag ska försöka ta oss igenom detta tillsammans. Varför vi firar pingst är egentligen ganska enkelt. Det går ju att läsa sig till. Det är precis som Nina sa, kyrkans födelsedag. Dagen då den heliga anden utgjuts över apostlarna och över människan. Så enkelt är det egentligen att förklara och förstå varför vi firar pingst. Men vad detta betyder och vad det innebär kan vara lite svårare och lite knepigare att förklara. Och det går nog egentligen inte att förklara så att det blir helt begripligt. Jag tror att det egentligen måste upplevas. Vad som kanske är lite lättare att förklara och förmedla är hur vi kan få uppleva det. Hur kan vi få uppleva innebörden av pingsten och innebörden av vem den heliga anden är? Ja, till att börja med så får vi ju titta på vem är den heliga anden. En del av Gud. En del av treenigheten. Treenigheten som är en av kyrkans mest komplicerade läror och beskrivningar av Gud. Och när det kommer till svårigheten att förstå treenigheten så tror jag att det till stor del handlar om att vi fokuserar för mycket på ordet tre och för lite på ordet en. För ska man förklara vem eller vad den heliga ande är så är det enklaste och det bästa svaret att det är Gud. Man kommer ganska långt med det. Att det är Gud. Gud som är skapare i treenigheten. Det är Fadern. Gud som är befriare och frälsare i Sonen Jesus. Gud som är hjälparen. Guds handlande och verksamma kraft på jorden. I den heliga anden. Det är kort om treenigheten. Sen skulle jag kunna stå här och prata hur länge som helst om treenigheten. Och själv inte bli klokare utan mer förvirrad. Men det är Gud. Tre i ett. Jag har upplevt på den senaste tiden att det är någonting som är på gång. Jag var på kyrkokonferens som jag berättade och som sagt, det var en härlig konferens. Det kändes som att det fanns en framåtanda. Det fanns lite vision, upplevde jag. I gudstjänsterna, i predikningarna, i musiken, i gemenskapen. Det kändes som att det är en rörelse som vill fortsätta vara en rörelse. Var det någon som såg på bröllopet på TV igår? Några stycken. Mm. Det var ju ett prinsbröllop i det brittiska kungahuset. Och har ni inte sett det så tycker jag ni ska gå in och titta på predikan där. Vilken predikan! En pastor eller präst där som står och predikar för det brittiska kungahuset och 600 prominenta gäster och 1 miljard tv-tittare. En predikan om Guds kärlek och vilken verkan det kan få för oss och för hela världen. Och det kändes på något sätt lite ovanligt. Man är inte van att höra det på det sättet längre. Det är någonting på gång, känner jag. I vår församling, som jag sa innan, det nästan regnar välsignelse. Det kommer den ena efter den andra. Nya medlemmar, ny pastor, stora glädje, tacksamhetsämnen, bönesvar. Det känns som att det är någonting på gång. Jag har en känsla av att Gud vill verka i vår värld och i vår församling. Som att andens vind har börjat fläkta. Och flera som jag har pratat med, både i och utanför församlingen, delar den upplevelsen. Den känslan att andens vind har börjat fläkta. Kanske har den gjort det hela tiden. Men att det är jag som har börjat ställa mig där det blåser. Att det är vi som har ställt oss i andens vind. För Gud vill ju verka i den här världen. Gud är skapare, befriare och givare av liv. Allt gjort i kärlek som den här prästen på bröllopet eldade på om. Gud vill verka i världen. Och verka i oss för att göra just det. För att skapa. Att befria. Att ge liv. I kärlek. Gud har kallat oss till att vara Kristi kropp. Att vara den som går ut i världen med Guds kärlek. Att med den skapa fred. Att med den befria människor. Att med den ge liv. Till världen, till varandra och till oss själva. Att stå där andens vind blåser handlar om att upptäcka och se Guds handlande kraft. Att se Guds kärlek verka i världen. Som jag predikade om för några söndagar sedan. Att se Jesus i det stora och i det lilla. Och att sen låta sig fyllas av den kärleken, av den vinden, av anden. Och gå in i det Guds verk som sker runt omkring oss hela tiden. Gör jag det som person, som människa, då kan mycket ske. Gör vi det som församling tillsammans, då kan det bli något stort. Gör vi det som kyrka i världen, då finns det inga gränser mer. Om vi ställer oss där andens vind blåser, då kan detta ske. Och den blåser just nu. Men vad kan jag göra? En fråga man kan ställa sig om man ska bli lite konkret och lite praktisk. Det är ju många fina ord det här. Kärlek, befrielse, liv och fred. Det är många fina ord. Men vad kan jag göra rent praktiskt? Förutom att älska min medmänniska såklart. Vilket i sig inte är så lite. Jag upptäckte igår kväll när jag satt och skrev på min predikan att jag har inte pratat så mycket om Paulus i mina predikningar än så länge. Fast han egentligen är en av mina favoritpersoner i Bibeln. Han skriver i sina brev en hel del om den heliga anden. I första Korintherbrevet, som är ett fascinerande brev, vilket jag i och för sig säger om alla bibelböcker. Men det som är fascinerande med just första Korintherbrevet, det är att det är ett brev som är ett svar på ett annat brev. Det är ett brev som vi inte har tillgång till att läsa. Vi har aldrig sett det, och det är ingen idag som känner till exakt vad som står i det brevet. Men vi kan läsa oss till, och vi kan förstå genom att studera första Korintherbrevet, att Paulus där svarar på frågor som den här församlingen i Korint har ställt till honom i ett annat brev. För de hade en del problem i Korint, kan man säga. Men en av de frågorna som de hade var just om anden. Hur blir det här med anden mer än fina ord? Jag såg var inte deras fråga formulerad kanske, men jag tolkar det lite så. Och nu skulle jag ju egentligen vilja ha ett bibelstudium med er, men det ska vi inte. Vi får spara det. Men jag vill ändå berätta lite vad det står. I 12:e kapitlet så svarar han på deras fråga om anden och berättar om andens gåvor. Paulus säger så här, att hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Och så börjar han räkna upp. Det är gåvan att meddela vishet och gåvan att meddela kunskap. Gåvan att tro och gåvan att bota. En får gåvan att få kraft att göra under, en annan att profetera. En får gåvan att skilja mellan andar, andra får gåvan att tala olika slags tungotal. Och någon annan får gåvan att tolka tungotal. Det han säger är att detta är andens gåvor. Men han gör det inte i bestämd form. Det är mer som att han räknar upp exempel på vad andens gåvor är och kan vara. Och när vi nu sitter här 2000 år senare med en helt annan världsbild, en helt annan verklighet, så finns de här gåvorna kvar. Men vår förståelse och uppfattning av dem kan se annorlunda ut kanske. Och som sagt, Paulus räknar inte upp de här som de enda gåvorna. Jag nämnde att Lisa har gåvan för musik. Vi har dem i församlingen som har gåvan att be. Och vi har olika gåvor. I en mer komplicerad värld så behövs det fler andens gåvor. Vilken är din gåva? Har du sökt den? Hur hittar man den? Hur vet jag att det är en andens gåva? En andens gåva känner man igen på frukten. Jesus sa att det är på frukten man känner igen trädet. Om det är ett bra eller ett dåligt träd. Det är alltså på frukten du känner igen om du använder dina gåvor i andens tjänst. I Guds tjänst. I Galaterbrevet skriver Paulus, och nu blir det lite bibelstudium i alla fall. Han skriver att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Många fina ord. Men det är också en verklighet. Sök att nå de frukterna. Sök att nå de frukterna med ditt liv. Med dina gåvor. Med det du är bra på. Med det du brinner för. Ser du att frukten av ditt liv leder till dessa saker, så står du i andens tjänst med dina gåvor. Och så kan du urskilja vad som är din gåva. På frukten. Det du gör som leder till dessa saker, det är din gåva. Eller dina gåvor. Andens vind fläktar här i församlingen och i vår värld. Kom. Kom och var med och upptäck dina gåvor. Upptäck vad Gud kan göra för ditt liv. Vad Gud kan göra med ditt liv. I den här världen. I din gemenskap. I vår församling. Ensamma kan vi inte göra mycket, men tillsammans kan vi göra allt. Jag längtar efter att andens vind ska blåsa genom Helsingborg. Och att de här frukterna ska vara det som är kännetecknet för vår stad och för människorna här. Jag längtar efter att frukten av våra liv och av vår tro ska plantera sig som frön och så nya träd och nya frukter i vår stad, i vårt land och i vår värld. Och jag tror innerligt och jag tror djupt att detta kan ske. Jag tror att det sker. Att det sker här och nu. Just nu. Och att det kan fortsätta att ske om vi ställer oss där det blåser. Där andens vind blåser.